Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att börja med smärtstillande citadon och sluta i ett heroinmissbruk. Om tarotkort, tvångstankar och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Det här är den tredje och sista delen om livet i munrörelsen. Vi ska höra fortsättningen av Petras berättelse om lägret med munrörelsen utanför San Francisco i slutet av 80-talet.
Då kunde jag se hur hon ställde om ifrån liksom en misstänksam vass blick till en vänlig.
Och så hör vi mer om vad rörelsen sysslar med vid sidan om sin trosutövning.
Han startade ju en tidning då som heter The News World i New York 1976 var det. Och jag var faktiskt där under en kort period på hösten 1978.
Och så pratar vi med Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
De har massor av företag, de har byggföretag, fotbollslag och de är duktiga på det här med att interagera. De vill ju vara en del av samhället.
Utanför San Francisco, uppe i bergen, befinner sig Petra ihop med 20 andra ungdomar.
Det var så att de hade ett ställe uppe i bergen där, på den här lägergården. Makama Hill heter den för övrigt. Så hade de som en liten kiosk nere i huvudbyggnaden där, där vi hade samlingar och så. Jag vill minnas att han hette Harald, att han var norsk. Och det var hjärtskärande att se, för det var som... Men det var som livlöst. Och han, varje gång man kom ner, han var så otroligt trevlig och artig. Och hade ett leende som kunde spräcka örsnibbarna liksom. Men det fanns inget i ögonen. Alltså det var trött, dött, själslöst. Alltså det var verkligen så här, ja, uppgivet. Och det är klart, tittar man på Harald och vet om hur de jobbar, så blir jag så här, ja, är du gift? Var är din fru? Har du haft barn? Var sitter dina syskon, var sitter din familj och gråter efter dig? Vart gråter du? Alltså. Men det är tomt, själlöst. Men så fanns det även en tysk tjej som var där. Det var det snarare, för hon heter Kristina. Nästan, nej men det fanns ett sting, ett ovänligt. Alltså hon, och det var också så här, det testade jag. Jag prövade, för att jag kunde sitta bredvid henne och känna att du tittar på mig, då vred jag snabbt på huvudet och kollade på henne. Då kunde jag se hur hon ställde om ifrån liksom en misstänksam, vass blick till en vänlig. Så den grejen testade jag flera gånger på flera av medlemmarna där. Bara för att se, vad händer om jag bara så här snabbt kollar? Så att de inte, och då var liksom, det var som att quick, snäppte och så var det någonting annat. Så hon var faktiskt obehaglig.
Det har blivit söndag. Och föreläsningarna om Moon och hans teologi blir allt tätare.
Man märker ju att de inte, they won't take no for an answer liksom. Och den här killen då som hade värvat mig, jag hade ju min Mooney-kompis, en snygg amerikan förstås. Det är så killar vakar över tjejerna, tjejerna vakar över killarna. Och han, Ted då som han hette, han och jag började ha vilda diskussioner även utanför lektionstid. När han försöker pressa mig att stanna kvar, eller inte pröva, men så här, åh Petra, det är så fantastiskt och stanna snälla, det är bara en vecka av ditt liv och tänk vad du missar om du inte går, bla bla bla. Och jag bara, jag måste hem och jobba, jag har ett jobb, jag måste åka hem. Så här. Jaha, amen, okej. Och sen kom vi till söndag och han försöker fortfarande få mig att vara kvar. Jag säger att jag måste hem. Och ja, och sen är ju bilen trasig. Och det går inte att ringa, förstår du, för den är ju också trasig, telefon. Och då känner jag så här, alltså jag blir så trängd till slut så jag inser att för att komma hem måste jag berätta vem jag är. Jag måste, alltså för de kommer inte att släppa mig. De gör inte det. Jag kan inte gå hem. Jag vet inte ens var jag är någonstans. Så då tog jag faktiskt Ted åt sidan och sa så här, du Ted, så jag måste berätta en sak för dig. Alltså jag är ju här inte för att jag kanske vill eller är nyfiken. Jag vet redan allt vad ni tror och jag tycker det är helt stört. Jag tror inte att Sun Myung-moon är Messias. Det finns ett uttryck, the moon is not the sun. Alltså jag tror inte att moon är Guds son. Position taken liksom. Så att ni får skjutsa hem mig nu. Och jag vet att ni brukar säga att bilen är trasig. Så skjutsa hem mig. Och det samtalet. Ah. Ja, det var jobbigt. Ted var jätte, alltså behärskat arg. Och där kände jag det riktigt obehagligt för första gången. Jag kände så här, shit, vad är det som händer nu? Nu vill jag verkligen hem.
Lägerledarna vill nu bli av med Petra så fort som möjligt. Hon måste packa ihop sina väskor snabbt och lämna. På vägen ut mot bilen passerar de matsalen där nya ungdomar just har anlänt.
Och jag kan inte säga något. Däremot så har det upp kameran och tar ett sista kort. Jag har ett sista kort på den sittande liksom, middagen där innan jag styrs ut i bilen och körs hem. Och det jag hade gjort innan också, det var en tjeckisk kille bland annat. Man fick ju spela så här, blåst och dum. Så att jag vet, jag skrev en lapp till han så här, ja men du kan väl ringa mig vid tillfälle. Oop, telefonnummer. För han skulle stanna kvar. Så han, det gick någon månad, sen ringde han. Och jag bara, kom hit, så då blir jag hemma till mig. Och så sa jag, du, så jag vet du vad du har varit med om? Han bara, men det var väl en trevlig upplevelse. Så jag ska nog fortsätta. Jag bara, du, nu vill jag berätta. Så berättade jag för han, jag berättade om Sam Yang-un. Vad han har pysslat med. Och att se liksom, hans ansikte skifta färg. Så säger han så här, du sa, America is a dangerous country. Så han skulle åka hem till Tjeckoslovakien, skulle han aldrig mer åka utomlands. Ja, men det låter som en bra plan. Okej!
Moonrörelsen, eller enighetskyrkan, har av kritiker blivit kallad för en sekt. Framförallt på 80-talet kritiserades rörelsen för att vilseleda sina nya medlemmar samtidigt som de lurade dem på deras besparingar. Sun Myung-moon var samtidigt en affärsman och industrimagnat med allt ifrån tidningar, sushi-restauranger och biltillverkning. Peter Åkerbäck berättar.
Rörelsen har alltid varit duktig på att koppla ihop sig med politiker och med andra. Och det är sant att de har massor av företag. De har byggföretag, fotbollslag och de är duktiga på det här med att interagera. De vill ju vara en del av samhället. De är inte alls en rörelse som drar sig undan. Och företagsamhet, det har man ju. Man har ju så att säga investerat massor av pengar i just sånt. Och det är fantastiskt när jag var i Korea senast på deras stora så att säga, World Summit som de hade i 2020, precis där innan pandemin bröt ut. Eller hade precis börjat. Då sitter ju Hakka Han tillsammans med Ban Ki-moon, för detta presidenter från Italien, Carl Bildt var där. Så att de är duktiga på att koppla ihop väldigt många. Och det här ligger i linje med deras tankesätt att ska det bli världsfred, ska vi få jorden att bli en sån bra plats, måste alla religiösa ledare, alla religioner måste vara överens och alla politiska ledare måste vara överens. Så de har alltid varit duktiga på att få ihop människor, och människor kommer till deras möten. Det är jättespännande.
Och Hans och Lorenz, som själva var i USA när Moon levde, vad kan de berätta? Hans minns tillbaka till tiden som journalist.
Han startade ju en tidning då som hette The News World i New York 1976 var väl det. Och jag var faktiskt där under en kort period på hösten 1978. Jag jobbar fortfarande i Uppsala då, men jag fick liksom tjänstledigt. Så jag var där ungefär knappt 2 månader i New York och det var rätt intressant faktiskt, för att just då så var det en stor tidningsstrejk i New York. Det kan ni, om ni går tillbaka historiskt, alltså de här stora tidningarna kom inte ut, men vi kom ut. Men han startade ju den här The Newsworld och jag var där då under en kort period och jag skrev även lite från Sverige då på engelska, alltså till den här tidningen, gjorde en del reportage här och, men det var en ganska kort period egentligen, alltså det var men det som var mer känt var väl att han startade sen Washington Times, för den blev ju mer, alltså den finns ju än idag som en webbtidning, tror jag. Jag tror inte den kommer ut längre som papperstidning.
En annan del av finansieringen av kyrkan är att ge tionde.
Men för oss här i vår rörelse har det ju blivit att ge tionde är normalt, för det går ju till vår verksamhet. Alltså det gör ju att vi kan hålla verksamheten igång. Mm. Så i början var det ju fundraising då, det var när vi var, men sen har det ju blivit...
När folk, om man är yrkesarbetande då ger man tiondet.
Ja.
Så det är det som är huvudsaken.
Ja. Det är ju idealiteten på något sätt, ja. Va? I det hela. Va? Det är ju en ideell rörelse, lika väl som jag som ju då har haft idrotten som en stor grej. Alltså, det är också ideellt. Mm. Det är ju väldigt mycket, bygger ju på idealitet, utan det så liksom går det ju inte att driva klubbar och sånt. Va?
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men alltså, han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
När Petra väl är hemma igen framkallar hon alla bilder från sin kamera. Den norska tjej som hon initialt gick in för att försöka hitta såg hon aldrig under sina dagar uppe i bergen. Däremot lyckades hon fånga en annan tjej på bild.
Ja, det var ju det. Det var en tjej jag tog kort på i köket där. I det sunkiga köket. Där man lagade de undermåliga maträtterna, får man säga. Väldigt blaskigt, väldigt lite näring. Där var det i alla fall en tjej som jobbade, som försökte skyla sig lite så här när jag var inne och fotade det. Obviously, där som överallt annars. Och den tjejen var eftersökt av sina föräldrar. Så då visste ju de åtminstone att hon fanns där. Att hon var vid liv, för det första. Det var ju också så här att när det som gjorde det svårt för familjer att få tag på sina anhöriga. Det var ju så att när man väl hade gått med i Moon-rörelsen, när man väl liksom var lärjunge, var fast, så upphörde kontakten. De ville att man skulle bryta med sina familjer och sådär. Men visst, en viss kontakt kanske ändå upprätthölls. Men då funkar det så att om jag skrev ett brev så skickades det med typ intern post till New York. Och så utgick all post därifrån. Så att även om du fick ett brev från en anhörig stämplat New York, så kunde den personen vara i Australien eller Korea eller Österrike. Eller, ja. Så det var det som gjorde det så svårt att hitta. Men den här tjejen, jag tror hon var tysk. Henne, ja, det var ett par föräldrar som fick veta att det var åtminstone där de skulle kunna börja då leta efter henne. Sen vet jag inte om de fick ta på henne heller.
Det är jättesvårt att uppskatta eftersom...
Vi frågar Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria, hur många medlemmar som rörelsen har idag.
När barnen växer upp så det är inte så att de skaffar sig ett medlemskap så att säga, för att få så här och medlemskortet, vi skriver in det så här. Utan då måste man ju uppskatta, och vi vet ibland inte hur många av de här barnen som är med eller inte, därför att det ställs inte enorma krav på dem att de måste så att säga. De är medlemmar i sin familj, och där upptäcker vi också att en del av de här ungdomarna som växer upp befinner sig i någon slags gråzon. De kanske inte riktigt tror på det, men de gillar att hänga med sina barndomsvänner och de gillar att vara med i så att säga, alltså göra massa engagemang, till exempel om man filmkvällar eller spela in i band eller någonting. Och då hänger en del av de här kvar som kanske inte tror jättemycket på det. Så det här gör att det är väldigt besvärligt att räkna ut hur många. Men jag skulle gissa att det kan röra sig om kanske 1,5 miljon på jordens yta. Därför att, och då är det jättesvårt. När man är i Korea till exempel så finns det ju rätt många koreaner som är med också.
En annan del av tron handlar om livet efter döden.
De tror ju på en andlighet. Att man går vidare till en slags, och alla går vidare till en annan andlighet. Så att även onda människor finns ju på den andra sidan. Alla finns på samma ställe kan man säga. Nu var det länge sedan jag hörde om det. Men det fanns personer som gjorde anspråk på att kunna gå in i den här andra andliga världen. Och det här är ju också igen kopplat till koreansk folktro, shamanism till exempel. Att man reser mellan olika världar. Och att vissa kan göra det här mer eller mindre. Så att vissa personer inom rörelsen har ju, framförallt kvinnor har ju till exempel sagt att de kan befinna sig i andevärlden och fått någon så att säga godkännande. Ja, det här är på riktigt så att säga.
Livet börjar vi tror inte på lite teologiskt, vi tror egentligen inte på reinkarnation. Människans liv börjar när vi föds fysiskt här på jorden. Men vi har en kropp och vi har en själandlighet. När den fysiska kroppen dör så går, det är ungefär som vi säger ett foster. Foster ligger i mammas mage. Det finns där och sen så föds det fysiskt i den fysiska verkligheten. Sen går det över till det andliga stadiet, lever vidare.
Vi tror ju inte på något himmel och helvete, alltså på det sättet. Utan vi tror ju att om det är så att hur vi pratar om vår personlighet, hur vi utvecklas, det är ju så jag är. Men när jag dör fysiskt, då förändras ju inte det. Det är ju ingen liksom hokus pokus liksom att jag blir någon annan helt plötsligt för att jag dör. Utan då är jag ju som jag är. Så jag har ju levt ett liv här och tanken är väl då liksom att då ska jag försöka utveckla så mycket som möjligt som människa. Och där är jag när jag dör fysiskt så att säga. Och går vidare till en andlig verklighet. Då är jag den jag är.
Jag satt här i helgen och skjutsade hem min dotter till Stockholm. Hon pluggade där. Och då blev det så väldigt tydligt för mig vem man är på något vis. Jag menar, hon sitter nu på KTH och pluggar teknisk fysik. I sin lilla 18 kvadrats liksom, lägenhet. Och när jag var lika gammal som henne, då låg jag i en våningssäng i Makama Hill. Som undercover i en sekt. Den är verkligen så här. Det känns mycket bra att skjutsa henne till Stockholm om vi säger så. Alltså jag kan inte, alltså min mors alla kval.
När vi tar del av Petras respektive Hans och Lorens berättelser är det tydligt att Petra är väldigt kritisk mot rörelsen. Hon använde till exempel ordet sekt, medan Hans och Lorenz pratar om sin kyrka. Vi hör Peter Åkerbäck igen om hur han tänker kring begreppen.
Om man forskar om det så kan vi kan ställa upp en religionssociologisk definition och så kan vi testa om det här är en sekt eller inte. Men idag har ju ordet sekt blivit något som man använder oftast om företeelser som man inte riktigt gillar. Vi kan ju se att det används jätteofta om i särskilt journalistiska sammanhang. Jag har någon som brukar använda för mina studenter där Zlatan säger att landslaget är som en sekt. Då betyder inte det att landslaget är en sekt, utan att man använder ordet om saker man inte gillar. Och ibland frågar journalister mig, är det där en sekt eller religion? För mig är det en konstig frågeställning, för att en sekt kan ju vara en religion, eller är oftast en religion också. Det är bara att det ser lite annorlunda ut mot en kyrka till exempel. Mm. Och det är ju sant, ingen grupp vill bli kallad sekt, och det kan jag förstå att där får man vara. När man pratar med gruppen i alla fall så ska man akta sig lite för att kanske använda begreppet. Men oftast brukar man ställa upp ett antal kriterier, till exempel att man ska gå med frivilligt, till exempel. Den har en väldigt platt organisation. Det vill säga att den ser ut som en kyrka där det finns någon på toppen och så att säga. Den har ett asketiska drag, vill säga att den ägnar sig mycket åt att religionen är i centrum. Ja, medlemmarna, man ska liksom vara, man är utvald eller man går med frivilligt, eller så, ja. Och så det ska vara en viss del då, en viss slutenhet. Då kan man fråga sig, hur ska den vara sluten? Är det rent fysiskt eller ska den ha, eller är det ideologiskt etc.? Ja, den ska vara det, ideologiskt, så att man måste tro på det här. Tron är, det här är enda vägen till Gud, så att säga, eller upplysning. Och sen så kan vi då ställa upp en annan jämfört, och så brukar vi ställa upp den. Men sen utvecklas ofta de här sekterna, så blir de någonting vi kallar för samfund. Och då är det så att då går man inte längre med frivilligt, utan det kanske är så att man ska få barn i den här rörelsen, och då ser att barnen ansluts automatiskt också. Ja, och det här asketiska draget, det vill säga att religion är det absolut viktigaste, det mattas av efter ett tag i den här gruppen. Och så blir det ändå så att gruppens medlemmar, de arbetar på som vanligt, men de ägnas åt det här religiösa också. Och då har vi istället fått en annan typ av religiös organisation. Det ser lite annorlunda ut. Det kan vara så att den närmar sig samhället väldigt mycket. Den börjar liksom, då skaffar sig stora bilar, tv-apparater och allt sånt här. Och liksom, och då pratar vi istället om ett samfund. Och när man ställer upp de här kriterierna, så kan man säga att många av de grupper som brukar kallas för sekter i media, de är inte det längre. De har utvecklats till samfund. Jag skulle påstå att kristnarörelsen är en av de rörelserna som jag skulle klart definiera som ett samfund istället. Scientology är också ett samfund, och moonrörelsen är också ett samfund. Så att det stämmer inte att använda den här då religionssociologiska definitionen. Men envisheten är ju kvar i det allmänna samtalet, så vill man ju kalla dem för sekter. Det är lite mer spännande och lite roligare. Men för oss forskare så är det nej. Men det betyder inte för oss som forskare att det är sämre eller bättre. Men det ligger så mycket i det här ordet sekt. Och att det är så viktigt att definiera någonting som sekt. För då kan man lite grann säga att man inte gillar dem. Men för oss så är det ju inte det något viktigt. Utan för oss är det att nej, men de ser faktiskt inte ut som sekter brukar göra. Så att de har utvecklats och blivit ett samfund istället. Men det betyder inte att vi ger dem någon slags godkänd stämpel eller någonting. Bara att det ser ut på det sättet. Om de är bra eller dåliga, det avgör inte vi som forskare. Utan...
En annan kritik mot Moon är att han själv varit gift 3 gånger. Trots att äktenskapet är så centralt. Så här tänker Lorenz kring det.
Det där känner ju vi till lite grann. Va? Så att jag menar, som du säger, det finns ett ideal som man strävar efter och man ska göra bästa fördelar, men sen finns det en verklighet man ska hantera. Och så att jag ser vår rörelse som ändå rätt pragmatisk jämfört med kanske många andra kristna rörelser. Jag tror bilden är att vi är mer dogmatiska, men vi har liksom höga ideal som vi strävar mot, men vi är också pragmatiska. Vi inser hur verkligheten är.
Moon gick bort 92 år gammal, år 2012, och lämnade efter sig sin dåvarande hustru, Hakya Han. Och hon driver rörelsen vidare.
Det finns ju en förklaring som man har inom rörelsen till det här också, att det var inte förrän Gud hade ju utsett. Som Hakya Han beskriver nu, hon har skrivit sina memoarer som kom för bara några år sedan. Så hon blev ju utsedd av Gud, så att och det finns en historia om hur hon och hennes mamma till slut uppsöker och hittar Moon, och då klickar det så att säga, då förstår Moon också att det här är ju vad Gud har utsett. Så det finns en teologisk så att säga, förklaring till det. Hon hävdar ju nu med ganska stor emfas att Gud hade ju utsett henne redan, ja, hon var utsedd. Hon omnämns nästan i Bibeln, kan man säga, så att hon vet att hon är. Och det är också ett sätt för henne nu när hon tar över att legitimera sig, att säga jag är den utvalda, ni behöver inte tveka på det. Och det är viktigt att hon kan göra det.
Avslutningsvis undrar vi vad Petra tagit med sig från sin ungdom som medlem i Livets Ord och därefter som besökare i Moon-rörelsen i USA.
Ja, men det här om saker och ting är för bra, och det verkar för bra för att vara sant, så är det naturligtvis för bra för att vara sant. Jag är väldigt mycket, har blivit väldigt mycket skeptiker, och det är trist. Jag skulle så gärna bara vilja omfamna hela världen och bara woohoo, let's go, här kommer en våg, nu åker vi. Men tyvärr så står jag där liksom och doppar tån i vattnet och kollar, finns det några hajar, har vi några brännmaneter idag, var blåser vinden. Alltså jag har ju blivit mycket, alltså försiktig, och ibland kanske till och med rädd. Jag skulle behöva ta för mig mer. Så är det väl. Och nu har man ju barn, ungdomar i åldern. Och då blir man så här, hur ska man kunna introducera dem till världen utan att skrämma skiten? Jag skulle vilja ta dem för dem att allt är farligt. Men det kan man inte göra. Man måste säga att allt är underbart och hoppas det går bra. Liksom. Så det är väl det. Ja, jag hade gärna velat vara mer naiv, tror jag. Det är ju det här med att se tillbaka på sitt liv. Liksom. Vilka val gjorde man? Hade det varit bättre att inte vara med i Livets Ord? Ja, absolut. Men fy vad tråkigt. Ja, men tänk att sitta på ett ålderdomshem och inte ha gjort något. Inga risker, inget som farligt, inget som utmanar. Inget man fick ångra. Ja, det är, så kan man ju ha det. Men det blev som det blev. Och det är okej, så kan jag känna. Det är väl okej då.
Du har lyssnat på den tredje och sista delen om Moonrörelsen. Det här var säsongens sista avsnitt. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Maila oss på kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.